Så de hade väldigt få, det var kanske en person, en, ja, att de fann med diabetes, men tusenvis av folk. Men när tiden ändrat sig och de levde på en usund måte, de har de värsta gener. Och så är det omtrent 50% av de vuxna som har ju diabetes idag.
Hej och välkommen till en ny episod av Lev dig frisk. Mitt namn är Fredrik och jag sitter tillsammans med Justin. Och idag ska vi fortsätta och se på det mer spännande med vad kan vi göra med diabetes. Och vad är diabetes och allt om diabetes, kort och gott. Och vi kommer få möjligheten att se inslag från Henriettas föreläsning om diabetes och bli inspirerade av det. Och så kommer vi sitta här och diskutera samman det vi ser om det kommer att öppna upp lite spörsmål, lite tankar det vi kan diskutera fram.
Ja, så teman är genetik och vekttapp eller vektreduktion. Så jag bara vet actually, faktiskt att du har en erfaring med vekttapp i eget liv, men du har också en bakgrund i medicin, så har du en förhåll med genetik ting i förhåll till vekttapp?
Ja, så min personliga erfaring av när det gäller vekta, så jag växte upp med en storebror som jag tävlade med allt. Han var flink i det mesta, men en sak som jag var bättre än han i, det var att spisa mycket. Så jag spiste väldigt mycket. Jag huskar det att jag höll på att ta rekordet på skolan när det gäller att äta palt. Jag hade nog gjort det om jag hade önskat. Och det gjorde att trots att jag spiste en relativt sund diet, så i åttonde, nionde klasse, eller speciellt upp till åttonde klasse, så var jag överviktig. Jag var mer än 10 cm kortare och mer än 10 kilo tyngre än vad jag är idag. Så var jag överviktig. Sen gjorde jag förändringar, speciellt träning blev en sån sak som jag gjorde som hjälpte mig att gå ner i vikt och hålla vikten. Men det jag sett underveis då att hålla vikten har inte alltid varit så lätt för mig. Så då var det, vad är det, 5-6 år sedan när jag faktiskt här på fredag igen ville ta tag i det. Och väldigt, väldigt spännande, därför jag tänkte skriva om det också i min erfaring med att vi vet många som, och det kan vara intressant att se det från den, så jag gjorde det utifrån att skriva en blogg om det, och så var jag väldigt motiverad. Och titeln på bloggen var då att hålla vikt, eller spisa så mycket jag vill och ha en optimal vikt. Så det var ju just det jag erfarade att jag inte kunde göra. Men jag tänkte att det här är ju säkert erfaring av många, att de följer, alltså när jag ser sådana som spiser, att det inte är så att de sitter där och var måltid tänker att de slankar sig. Så jag tänkte att här finns det säkert något som är annorledes för mig. Min erfaring, här kan jag säkert lära mig någonting. Och jag lärde mig otroligt mycket, ni kan läsa det på bloggen min. Men det som skedde då, därför jag hade cirka 10 kilo som jag ville gå ner i vikt, och det gjorde jag på en 3 månaders tid. Och det intressanta var att en sak som jag lärde mig var sulthetsförelse. Vad är förskällen på sulthet och att magen är spräckfull? Därför min mage var kämpefull när jag trodde att det var förelsen av att inte vara sulten längre. Så det var en sån sak. Så det var mycket jag lärde mig fram det. Men kort och gott så har jag haft erfaring av, så någon av vi tänkte på diabetes, och med att diabetes är så knyttet till vikt, så känner jag igen och kan relatera till diabetes på den måten, än för att inte jag själv haft diabetes, i och med att jag vet hur det är att slita med vikta och vad det innebär att ta tag i det igen då, att göra något med det.
Ja. Ja, tusen tack för det. Erfaring är personlig men viktig också. Det är många studier som visar fram att du kan kanske inte ändra generna dina. Nej. Men du kan slå dem av eller slå dem på. Mm. Med livsstil. Så det är kanske nyttigt att höra från henne att det hon har att säga om genetik. Så det kan du höra på nu.
jämför diabetesförbundet så stiger risikon för att utveckla diabetes type 2 med 40% hvis en av föräldrarna har diabetes type 2. Och har bägge föräldrarna type 2 diabetes, då stiger risikon med 80%. En litt eldre, men interessant studie om diabetesarv ble utført blant barn og barnebarn av type 2-diabetikere. Studiedeltakerne var unge, friske og slanke på studietidspunktet, og hadde ikke for høye blodsukkernivåer. Disse ble matchet med andre på samme alder, og som hadde samme høyde, vekt og aktivitetsnivå. Men disse matchene hadde ikke diabetikere i familien. Resultatene viste at de som var barn eller barnebarn av type 2-diabetikere hadde uttalt insulinresistens ved at raten for glukosopptaket var 60% lavere sammenlignet med matchene. Man så også at disse hadde 80% mer intramyocellulært fett i muskelcellene som ledde til insulinresistens. Men de stoppet ikke der, de ønsket å finne ut av mer i denne studien. De fant frem til at de som var barn eller barnebarn til type 2-diabetikere hadde 30% lavere mitokondrisk fosfylering, det vil si at de har mitokondrisk dysfunksjon. Og for å forstå dette, så må vi forklare litt.
Så, som Henrik viser frem i disse studiene, det ser ut som om genetikere er sterke.
Mm.
Gener er kanskje en stor... De har en stor påvirkning på retningen. Skal vi utvikle en sykdom eller ikke? Er det sant eller ikke? Hva tror du? Hva synes du?
Ja, så det er jo veldig interessant at se hvordan kroppen er laget. Jeg liker både det at det vi gjør får jo konsekvenser. Og det kan jo få konsekvenser også på gener. Även fast det är generellt mer beskyttet. Men det är mycket mer intressant det med epigenetik. Därför där gör det stor förskäll vad vi gör även i vårt eget liv. Så det är alltså det Henrietta tar upp det jag tänker på när hon pratar i att generationen efter och generationen efter det får påverkan, tänker jag mig faktiskt på Bibeln. Det är väldigt spännande att Bibeln pratar om i andra och tredje led att det vi gör kan få påverkan. Och det tror jag på att det blir vanskligare om mina föräldrar har haft vanskligt lite med väkta, så är det inte bara min uppväxt. Jag tror det mest är det. Därför man ser till exempel på att de som är överviktiga och har dyr hemma. Så är ofta dyren också överviktiga.
Ja.
Så och där finns ju ingen genetisk koppling mellan där, utan det är mer beteendet att och det tycker jag alltså det tror jag är en stor vikt att när man ser på sådana studier där man pratar om genetik, då har man ju också uppdragets uppväxt som alltid är med. Då måste man annars ta eller barn på barnhem eller något sånt för att faktiskt kunna separera det och bara se på genetiken.
Då. Jag måste stoppa där för det är möjligt att flera vet inte vad är epigenetiker.
Ja.
Och förklara enkelt sagt är det, vi har gener, men ting vi gör, livsstilsändringar kan slå på eller slå av gode eller dåliga gener. Och min erfaring faktiskt är jag begynte att arbeta på en livsstilscenter i USA och jag dukat upp och jag är så slank och tynn och folk sa men du måste spisa sån, jag ska ge dig avokado och oliver och massa ting som har fett eller massa kalorier och jag bara tänkte jag är ny här, de vet. Så jag jag ska spisa det. De levererade den till mig faktiskt, de lagde det själv och jag bara begynte att spisa. Nu måste jag spise sunt og legge vekt på meg, men jeg ble så dårlig. Magen var forfullt, og jeg var langsom i tankene mine. Og det var ikke en god opplevelse. Og jeg tenkte, men de prøver å overdrive, eller gå forbi genene mine. Jeg er bare så tynn, fordi jeg har en stoffskifte som er veldig aktivt. Jeg kan spise nesten hvor som helst, og jeg tar ikke imot ett gram. Så det var lite vanskligt för de epigenetiker är ju, ska jag ha en bättre livsstil och ska jag göra den som är vara för mig och i processen ska det ha en effekt. Så jag tog emot kanske 2 kilo, men jag följde väldigt dåligt och jag hade en ännu värre arbetskraft och det var ikke en god opplevelse, selv om jeg tok imot litt vett.
Nej, men litt interessant er det jo, og det ser jeg jo mange som er i situasjonen, nu de fleste er jo i motsatt situasjon, at de vil gå ned i vekt, men de som vil gå opp i vekt, där i alla fall min ståsted är ju att det man ofta vill gå upp i vekt i, det är ju muskler. Jag har inte sett, alltså speciellt om inte man är kvinna. Kvinna finns det ju att man alla ser på toppidrottsmän eller kvinnor att de kan ha lite för lite fett på kroppen för att det ska vara sunt. Men för män så har i alla fall jag aldrig kommit in om att det är ett problem med för lite fett på kroppen. För det man tränger egentligen inte mycket fett på kroppen för att det ska vara, men däremot muskler kan ju vara sånt som är bra att ha.
Mer synare.
Men tillbaka till då det här med, så det du säger när det gäller epigenetik, så vi har gener, men ska vi slå av och på positiva och negativa gener. Så om vi summerar, så ja, gener påverkar oss mycket, men vi kan välja om de ska påverka eller icke i en viss grad. Så har du något mer att komplettera där innan vi går vidare?
Ja, så Henriette ska förklara lite om diabetes och mitokondriell dysfunktion och vad det är. Men det är en princip bak den som vi ska diskutera, så låt oss bara se på den först.
Ja.
In i kroppens celler har vi olika organeller som är nödvändiga för att cellen kan överleva. En av dessa organellerna är mitokondrier som tillsvarar kroppens kraftverk. På skärmen ser ni hur mitokondrierna ser ut. I mitokondrierna blir karbohydrat, fett och protein omdannet till energi. Det tillsvarar till en ovn där du putter in ved som brännes och producerar värme. När denna ovnen inte fungerar så gott så brännes mindre ved och det är lite samma som sker i mitokondrierna. Förbränningsevnen är nedsatt och mindre karbohydrater, fett och protein brännes. När det inte brännes upp, då måste det lagras och det lagras som fett inne i cellerna. Med andra ord, insulinresistensen kom högst sannolikt som ett resultat av dysregulering i fettstoffskifte på grund av arvliga defekter i mitokondriernas förbränningsevne. Som vi säkert allerede nå tydligt kan se, så har disse lättare för att utveckla diabetes type 2 senare i livet. De trenger ikke å få diabetes type 2 hvis de passer godt på hva de putter inn i munnen og ellers er fysisk aktive. Hvis de spiser en sunn, fettfattig kost, så tilfører de mindre fett og kalorier til kroppen og mindre opphopes inn i cellene. Og ved å være fysisk aktiv, så brenner man også mer av det fettet som er inne i cellene.
Ja, vi hører mange ting her, men det er kanskje for dyp eller vanskelig å forstå, så jeg bare spør, må vi forstå alt dette med mitokondriell dysfunksjon, er det så viktig for diabetikere?
Ja og nei. Altså det viktigste egentligen er jo at varför man kan ta saker i detalj er jo for at skjønner man det, så kan man bli mer motivert. Men altså, om vi skal gjøre det enkelt, så er det jo at livsstil fungerer for at hjelpe diabetiker. Och där finns det svar med mitokondrisk funktion, att det kan vara en av svaret till varför det fungerar, men det finns andra svar till det, och det, som sagt, fokus är ju på att det fungerar och gör livsstilsförändringar.
Ja.
Men hur kan vi då se på det här mitokondrisk problemet som är mitokondrierna, hur ser du på det?
Ja, så det är en god förklaring här att utpeka. Okej, det är inte 100% gener som bestämmer skedene, inte sant? Så vi kan se med denna principen, kan generna ändra eller inte i förhåll till list eller inte. För hvis jag är bara född med dåliga mitokondrier, jag kan inte producera nok energi, det är vanskligt, vi har många friradikaler som har producerat, och det faktiskt gör processen med diabetes värre och värre. Fettceller, de bränner inte fett på en effektivt måte. Så den har massa extra friradikaler som är förfarliga för cellen och DNA och inflammation och ting. Når vi ser på de folket som har det mest, eller unnskyld, verste gener, det faktisk de som var opprinnelig fra Amerika, indianere. Ja, og med dem så det interessant, fordi når folk fra Europa dukket opp og så dem og beskrev dem, de hadde ingen diabetes. Ingen diabetes. De er sterke, muskulære, og de spiser, jo, faktisk, vi synes de spiser masse kjøtt, men de dykket jorda og spiser mange ting fra hagen. Fordi det var vanskelig å fange eller jage. Så de hadde veldig få, det var kanskje en person at de fant med diabetes, men tusenvis av folk. Men når tidene endret seg, og de levde på en usunn måte, de har de verste gener, og så er det omtrent 50% av de voksne som har jo diabetes i dag. Det er, wow, hjernen bare eksploderer. Hvordan kan det være? Det må ikke være bare gener. Det kan være en vanskelighet, men kan vi seire? Kan vi gjøre ting som skal forbedre situasjonen? Og de visste det ikke. Det var bare nødvendig å spise masse sunn med masse fiber. Og, ja, de visste ikke. Men de var slanke på grunn av livsstilen. Og når det ble lettere å spise mer, så ble det mye mer vare. Så med mitokondrial dysfunksjon, er det bare et prosess når vi er ikke effektivt, ikke efficient å brenne kalorier på en måte. Men det er ikke på grunn av genet bestemte det. Det er, hvis du lever ikke på en sunn måte, så skal det skje lettere for deg enn for meg, for eksempel. Og jeg tror at det er prinsippet. Du har instruksjonene, men problemet er, skal du følge dem eller ikke?
Ja. Enig. Tenker vi kan gå videre. Vi kommer jo tilbake til det her underveis, så at føler man at mitokondriell dysfunksjon og litt annet, så får vi følge med, men jeg tror det er bra at fokus er at ja, det finns. Det finns genetisk, men igen att det finns hopp trots genetik. Mm-hmm. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Vi ska få se igen ett klipp från Henrietta där hon går igenom då lite olika studier som är spännande då med vad borde vara är grundorsaken, lite grann man kan se från dem och också det ger ju lite tankar på vad kan man göra med diabetesen. Så följ med här på det vi visar klippet.
Den uppdagelsen på 1980-talet satt igång många studier för man önskat att finna ut av mer. En annen studie med type 2-diabetikere viste at bare en uke etter fedmeoperasjonen fikk type 2-diabetikere normalt blodsukker. Dette fikk mange leger og forskere til å tro at bare det å bli kjært i gjorde susen. Men sannheten at plutselig stoppet det massive kaloriinntaket, og de kom i et gigantisk kaloriunderskudd. Disse var jo vant med å spise store mengder mat, men etter operasjonen så klarte de ikke å spise noe særlig. Når kroppen kommer i underskudd av kalorier, må kroppen begynne å tære av egne depoter, og i denne forbindelse er det interessant at det intracellulære fettet i leveren blir først mobilisert fremfor fettet i fettcellene og magefettet. Om litt skal vi se på studier som bekrefter dette. Når leveren begynner å tømme seg selv for fett, blir den raskt insulinsensitiv igjen. Det vil si insulinresistensen opphører og blodsukkeret blir normalt på kort tid. I en annen studie med type 2-diabetikere ble de delt inn i to grupper hvor den ene gruppen brukte diabetesmedisin og den andre gruppen fikk gastric banding, altså en type fedmeoperasjon. Så man at de som ble diabetesfrie, det var de som gikk mest ned i vekt, uansett hvilken behandling de hadde fått. Man begynte da å forstå viktigheten av vektreduksjon for å bli frisk av diabetes type 2. I 2018 ble all tvil fjernet da direktstudien ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet. Denne studien viste veldig vakkert viktigheten av vektreduksjon for å oppnå remisjon av diabetes type 2, det vil si å bli frisk av diabetes type 2. Blant de type 2-diabetikere som ikke gikk noe som helst ned I vekt, der ble heller ingen frisk av diabetes type 2. Blant de som gikk opp til 5 kilo ned I vekt, det vil si hadde et lite moderat vekttap, så var det 6,7% som ble friske av diabetes type 2. Blant de som gikk mellom 5 til 10 kilo ned I vekt, ble 33,9% friske av diabetes type 2, og blant de som gikk 15 til 10 kilo ned I vekt, så var det 57,1% som ble friske av diabetes type 2, og blant de som gikk mer enn 15 kilo ned I vekt, så ble 86,1% friske av diabetes type 2. Altså jo mer de gikk ned I vekt, jo flere ble friske av sykdommen. Denne studien viste klinkende klart at vektreduksjon kan hjelpe type 2-diabetikere til å bli fullstendig friske av diabetes type 2.
Så Jasmin, hva sier egentlig de her studiene til oss?
Ok, ja, det var masse. Det var flere studier her. Men det første ting jeg hører når jeg lytter til hva hun sa, var at folk som hadde diabetes fikk en operasjon. Magen ble mindre på grunn av den operasjonen. Og så etter bare en uke, hadde de ikke lavere blodsukker, de hadde normale blodsukkernivåer. Og det merkelig. Hva synes du?
Ja, det både merkelig og rett så spennende. Man ser jo at, men altså man ser det I mange saker, man tar hjert og kar, at langt innan blodkjernen blir åpnet, så reagerer det på at kroppen vet, kan få mye bedre verdier. Og ta sammen med jeg ser at kroppen har veldige evner til at reparere seg om den får mulighet til det. Och det folk kanske inte tänker på, jag tänkte inte på det, att mat I sig själv är en stress för kroppen. Alltså det är ju yttre, alltså när man får in saker I kroppen som utifrån så är det ju sånt som även fast kan vara bra för oss. Alltså vi ska inte sluta spisa, men det är där man brukar prata om att som du tog upp, att trots att du kan kanske spisa så mycket du vill så är inte det sunt. Därför det är bättre att kunna spisa begränsat. Så det lite en sån sak jag tänker kring det.
Och så jag sa I en förra episode att blodsockernivån stiger ned. Ja, det går ner, trappar ned för vekttap sker. För de reducerar slanka sig. Så det är bara en annan ting som sker här sannsynligvis. Med den andra studien vi hade diabetiker som gick mest ned I vekt. De var de som upplevde att de var normala eller utan diabetes, men de var inte avhängiga av om de brukade medicin eller fick operation, magoperation. Och det är också intressant för de hade, jag tror att I begynnelsen de trodde okay, den ska fungera bättre och visa fram att den processen är bättre än den andra. Mm. Men nej, bägge hade folk som missade diagnosen.
Yeah.
Och det är på grund av vekttap. Så det var forskjellen. Det var inte den behandlingen eller den här. Det var, vem hade missat de flesta fettceller? Kroppsvekt.
Nej, och det är ju lite intressant i det att och det kanske som är viktigt att belysa här är ju att för de som kanske inte är så vana att läsa forskning, det är ju att man kan ha två saker som sker samtidigt. Diabetes går bort, väck går bort. Och det kan ju vara en direkt relation med dem emellan. Men det kan ju vara lite grann som du var inne på, det kan ju vara en indirekt relation dem emellan också. Mm. Att låt oss ta att I båda fallen här så var det ju två forskjelliga, så det var mediciner I ena som de gjorde för cellen och I det andra så var det magisk skrumpning eller att det blev mindre då. Men vad som sker I kroppen kan ju vara en tredje faktor som och det där det sker väldigt mycket spännande på forskning till exempel det man pratar om levern att funktionen av att hantera insulinet förbättras relativt snabbt I levern om man mister, man behöver inte vissa mycket vekt, men som andra faktorer tar längre tid då, eller krävs mer vekt. Så.
Men det är också viktigt att utpeka att det är inte avhängigt av behandlingen, det är inte avhängigt av föräldrarna. heller.
Hvis
du har ja, deres gener, men det kanskje også at du har deres vaner, deres vaner. Mm. Deres. Ja, at de spiser på en usynlig måte, jeg gjorde det samme. De var ikke aktive, jeg ikke heller. Men hvis vi endrer disse situasjonene for, på en bedre måte, det mange som seier over den sykdommen.
Nej, och det alltså i mitt fall för det här var det ju två studier som pratade om att krympa magen med ett stort ingrepp då. Det som jag tyckte var intressant när jag började få effekt när jag spiste mindre så var det jag inte hade tänkt på var ju att ja men jag kan följa mig försynt med mindre mat. Ja. Alltså det hade jag inte erfart det själv så tror jag inte att jag hade trott på det. Mm-hmm. Och det läste jag sen studie på att ja, magen kan ju förändra sig och störa sig på hur mycket volym vi spiser. Ja. Så det var troligtvis utan magoperation det som skedde för mig. Att i och med att jag var kontinuerlig, icke då spiste lika stora portioner som tidigare.
Ja. Och med den tredje studien, det var märkligt att det var helt linje. Ju mer man mister i vikt, jo flera hade mistet diagnosen här. Mm. Så jag tror att det var de som mistet mer än 15 kilo. Mm. De hade 80% ja, 80%
kring där kring,
ja. Som mistet diagnosen och det ja, hvis man kan göra ändringar och mistet 30, okay, jag kan inte. Mm. Men andra så är det wow. Det är en stor skillnad och det är hälsofördelar i förhållande till det.
Och det är väl det som gör att det blir intressant att gå vidare. För här ser vi ju kopplingen verkligen tydligt mellan vikt och diabetes. Och jag vet, som jag pratade om själv, att det kanske inte följs hoppfullt för andra. Och de säger, åh, ja, men då, jag vet inte hur jag ska gå ner i vikt. Men där blir det ju intressant att vi kommer komma in på det. Ja. Att hur vi går in ner i vikt. Mm-hmm. Och att det, även där finns hopp. Därför kan ju följas väldigt hopplöst. Nej, men jag har prövt att gå ner i vikt. Men du kanske inte har prövt alla måter som finns där ute. Det finns många olika måter man kan göra det på.
Men ja, tusen tack för tankarna dina. Det var väldigt gott att tackla dessa teman. Men jag tror att det är inte så förstått. Det är inte många som förstår att gener är inte hela historien här. Så bara följ med. Vi hoppas att ni ska se på den nästa episoden också med oss. Tack för sist.
Tack.